Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till Ester Care. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar där ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på Ester Care.
Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på Ester Care. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Och tar labbprover när det behövs och så vidare. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Hej, välkomna till Gympodden.
Välkomna.
Vi har ju pratat om mens förut. Och endometrios, alltså svår mensvärk.
Mens snackade vi om, det var det första avsnittet vi gjorde i september förra året.
Ja, precis. Men sen har vi också fått lite så här kommentarer om att vi vill gå in ännu mer på mens.
Ja, men det var ju väldigt high level.
Ja, och återkomma till det, gå in lite mer i detaljer, remind us vad som är normalt, vad som inte är normalt. Och därför har vi bjudit in ett superproffs på mens. Välkommen Lisa Söderman.
Tackar.
Lisa, du är förlossningsläkare och gynekolog.
Ja.
Och fostrad på Södersjukhuset.
Yes.
Utbildad där. Men nu jobbar du på en privat gynekologmottagning sedan ett par år tillbaka. Och du har precis forskat och skrivit din avhandling om mens och smärtlindring vid mens.
Och endometrios.
Exakt. Och vi ska prata om det. Men jag tänkte att vi säger ju ofta så här, ja, den här läkaren skrev sin avhandling om ditten och datten. Men vad är egentligen att skriva sin avhandling?
Jo, men man kan ju disputera inom de flesta akademiska områden.
Vad innebär disputera?
Ja, men det är ju det när man skriver en doktorsavhandling och blir PhD eller medicinedoktor som det heter på svenska. Och så brukar det innebära en forskningstid. Och inom andra, alltså juridik och typ ekonomi och sådär, då brukar det ju vara att man gör det heltid i minst 4 år. Men inom medicin så ska man också jobba kliniskt samtidigt. Så att man jobbar kliniskt, de allra flesta jobbar kliniskt kanske, och forskar samtidigt. Och det är som att ta körkort i forskning. Det är liksom att man går massa kurser i att lära sig läsa epidemiologiska data. Och så här. Nu efter covid så har ju folk, alltså gemene man, blivit ju ganska grymma på att röra sig med termer som prevalens och epidemiologi.
Alltså.
Ja, men efter Tegnell har ju liksom...
Absolut.
Alltså hur roligt var det inte i början när de här aktuella...
De kunde inte säga epidemiolog.
Det var ju fel varje gång. Nu kan alla säga epidemiolog.
Nej, men exakt. Mm. Så att medvetenheten kring att det finns ett ämne som heter liksom epidemiologi och hur man forskar fram läkemedel, allt sånt har ju belysts lite grann nu med covid ändå. Men då att disputera, att bli medicindoktor, är att ta körkort i forskning, kan man säga.
Okej, ett gediget jobb.
Grattis i körkortet.
Jo, stort grattis. Tack. Och det firas ju också med pompa och ståt när man gör sin, liksom försvarar sin avhandling, som det heter. Och det är det som är att disputera.
Precis.
Ja, grattis till dig, Lisa. Och ja, jag tänker att vi kör rätt in på mens.
Mm.
Det kör vi. Lisa, vad är mens? Om man tänker liksom lite mera i detalj.
Alltså, mens är ju en blödning som brukar komma 2 veckor efter ägglossning.
Mm.
Och då kan man ju ha olika mycket mens, och den kan komma ungefär mellan, liksom ett mellanrum på 21-35 dagar. Och inom gyn och så pratar vi alltid om första mens. När hade du senaste första mensdagen? Det är liksom det som man räknar. Så första blödningsdagen är första dagen på menscykeln, och sen så räknar man antalet dagar tills nästa gång man får första mensdagen. Och det är liksom en menscykel. Och den föregås ju av en ägglossning, det är en mens. Sen kan man ha massa andra typer av blödningar, mellanblödningar och hit och dit. Men det är inte vad vi kallar mens.
Var kommer ordet ifrån? Ja. Menstruation.
Men det måste ju ha något med månad att göra.
Ja, just det. Eftersom den är ju...
Menses är ju månad.
Ja.
På latin?
Kanske.
Grek. Eller grekiska, eller någonting annat.
Okej, vi släpper den.
Men precis, och då, så en normal mens kan ha en regelbundenhet på... från 21 dagar, och hos en annan kvinna kan det vara 35 dagar. Mm. Men hos en och samma kvinna, hur mycket liksom kan man diffa i dagar i sin menscykel för att den fortfarande ska kallas regelbunden?
Ja, men kommer den ungefär en gång i månaden, då tycker vi att den är regelbunden. Mm. För att som gynekolog, när man säger oregelbunden mens, då menar man ju så här, en gång var sjätte månad och sen varannan vecka och sen att det är verkligen så oregelbundet. Mm. Men diffar den på liksom några dagar hit och dit, eller typ till och med en vecka hit och dit, det är ju helt fortfarande regelbundet.
Mm. Varför har vissa kvinnor jätteriklig mens och andra sparsam?
Ja, men det beror ju på, det kan bero på, dels kan det ju vara att man har en blödningsrubbning, att man är mer lättblödande och sådär. Och då kan det ju visa sig vid mens. Det finns ju blöda sjuka som kan drabba kvinnor, unga kvinnor. Och då är det ju, men de brukar ju ha jätteriklig mens. Men sen har man ju sett att det finns ju en koppling till riklig mens och mensvärk, att det brukar ju hänga ihop, att har man jättemycket ont då brukar man ha jättemycket mens. Och då så finns det ju olika typer av mensvärk. Det finns primär mensvärk och sekundär mensvärk. Och den primära mensvärken, det är den man brukar få först. Den kanske kommer liksom första halvåret när man börjar menstruera. Och det är liksom citattecken normalt, slutcitat. För att då tänker man sig att livmodern är ju en muskel. Och när slemhinnan ska stötas ut, alltså när man ska ha mens, då drar muskeln ihop sig. Och då blir det att den drar ihop sig så sjukt hårt så att blodtillförseln till livmodern stryps.
Mm.
Och det blir ju då som en hjärtinfarkt i livmodern varje månad. Och då släpps det ju lite olika liksom, ämnen som gör att man blir illamående och yrslig och får diarré och liksom mår sjukt dåligt. Men det är fortfarande ju inom det som anses vara normalt, även om det är väldigt besvärligt.
Mm.
Och sen finns det sekundär mensvärk då, som beror på någon typ av vad vi kallar då patologi. Alltså att det är något, det finns någonting i lilla bäckenet som endometrios eller myom eller adenomyos eller så, som ni har pratat om tidigare.
Och
intressant liknelse där, att det blir som en hjärtinfarkt, alltså att det är ju, tänk att kvinnor har det här varje månad, mer eller mindre.
Mm.
Precis, inte alla ju, men det finns. Och det som är bra med primär mensvärk, det är ju att ur ett livsperspektiv så brukar det bli bättre. Och graviditeter, alltså fullgångna graviditeter, har man sett att efter det så kan den primära mensvärken lindras. Och då tänker man att det är för att limonen har ju dragit ut sig så mycket att de muskelfibrerna inte är så hyperkontraktila, utan att de är lite mer slappa.
Lite slappare. Vi ska komma tillbaka lite mer till mensvärk och endometrios. Men jag tänkte, vi hoppade lite över vad det är som händer i livmodern vid mens. Det här med att slemhinnan byggs upp och så. Ska vi...
Alltså man kan ju lyssna jättemycket mer detalj på vårt första avsnitt. Ja. Men vi kanske kan ta det lite övergripande.
Mm.
Slemhinnan byggs upp och sen så kommer en signal från äggstockarna att det är ett av de här kvinnliga könshormonen som droppar. Mm. Och då är det en signal att slemhinnan ska stötas ut.
Mm. Och när den stöts ut så dras liksom den här muskeln och livmodern ihop sig väldigt mycket för att få ut slemhinnan. Och det är det som pratar om, som är den här då hjärtinfarkten i livmodern som kan göra väldigt ont.
Har det varit så här alltid över tid? Jag kan tänka lite på, alltså att det är någonting som många kvinnor har mycket problem med. Så är det ju. Och så kan jag tänka på när vi har pratat om förlossning, alltså vaginal förlossning, och att kvinnor kan spricka av att man har vaginal förlossning, och att det är någonting som har utvecklats mer över tid för att vi har fått större huvuden till exempel. Har kvinnor historiskt sett i tiden alltid haft det här typen av problem, eller är det någonting som har utvecklats, eller hur är det liksom?
Alltså det
för det känns det så felkonstruerat på något sätt att man ska må så dåligt av det.
Mm.
Eller?
Alltså om man ska tänka vad som är normalt och liksom vad som är felkonstruerat och sådär, då får man ju tänka att livmoderns enda uppgift i kroppen är ju att bära barn.
Mm.
Mm.
All annan tid är liksom fel.
Mm.
Så att det är inte ett smart organ, den har bara en agenda, det är att bära barn.
Mm. Mm. Och blev du inte gravid då så...
Ja, då får man skylla sig själv.
Ja. Det tänker jag.
Och då stöter du ut den här slemhinnan för att liksom göra livmodern redo för att kunna bli gravid efter nästa ägglossning.
Ja.
Det är liksom, det är dess funktion.
Precis, så att man ska tänka att det är naturligt att blöda varje månad, det är ju liksom... Ja,
det är det ju inte, för att den vill vara gravid hela tiden.
Ja, men precis. Kroppen har ju inte resurser. Det är inte massa reservoarer av blod i kroppen som liksom kan kompensera för den blodförlusten.
Det här vill man ju bara understryka till alla som lyssnar på det här.
Mm.
Precis, och då att det är unga personer som har jättemycket mensvärk och jätteriklig blödning. Och så blir man ju, dels när man har ont då så får man ju, man missar ju skola och allt sånt där och sover dåligt. Och blir ju kognitivt påverkad, alltså man blir lite osmart av ju att sova dåligt och ha ont. Man kan ju koncentrera sig sämre. Precis.
Mm.
Plus järnbrist som också gör att man får sänkt kognition.
Mm. Och du, din första studie i din avhandling handlade just om unga tjejer med mens.
Mm. Jag frågade alla 16-åringar i Stockholm om deras mensbesvär.
Alla?
Mm. Alltså vi skickade ut till alla folkbokförda i Stockholm födda 00.
Wow. Ja. Hur många är det?
Och vad var det? 3998 tror jag, om jag minns rätt.
Ja. På ett ungefär, 3998.
Ja, men, jag tror det. Jag minns inte riktigt.
Ja. Mm.
Och så fick vi en svarsfrekvens på strax under hälften. Mm. Och det är ju ändå bra, för att det som är kruxet med forska just nu i den här tiden när man vill göra såna här kartläggningar är ju att alla är dödströtta på enkäter.
Mm.
Och man vet ju själv, man går på Eleganten och sen bara, vi vill bara höra hur det var på ditt... Mm. Vad tyckte du om besöket?
Mm.
Så att folk, alla är ju jättetrötta på liksom utvärderande enkäter och sådär. Mm. Men så att jag var ändå nöjd med den svarsfrekvensen. Men då, om man tar ut forskningsperspektiv, måste man ju tänka, vilka är de här 45% som har svarat? Mm. Och då förstås. Men av dem som svarade så var det ju jättemånga som hade väldigt mycket besvär. Och 14% var hemma från skolan varje månad på grund av mensvärk.
Mm. Det här har ju vi pratat om så mycket, Lydia, i olika poddar om. Alltså det här är ju ett problem för jämställdheten, att flickor och kvinnor är hemma från jobbet och skolan varje månad.
Det är svårt att ta till sig lika mycket information som om man inte behöver vara hemma varje månad.
Och var det inte också så att 59% avstår sociala aktiviteter?
Mm.
Det är också en hög siffra.
Eller var det 56?
Okay. Någonstans mellan 50-60%.
Över hälften avstår sociala aktiviteter varje månad på grund av mens.
De träffar vänner eller
går träna. Jag tror inte det var varje månad.
Nej, okej.
Okay. Utan det var att man har gjort det, att man har avstått.
Okej. Okay. Du kan din forskning bättre än jag. Det var ett tag sedan jag läste studien också. just den. Men ja, det är väldigt intressant. Och det är ett otroligt, det belyser ju problemet.
Ja, men det som var så här, med den studien, det som jag tyckte var viktigt var ju att, och det är känt sedan innan, mm, att unga personer och gamla för den delen, folk tar ju inte läkemedel som man ska.
Mm.
Och det får man ju lära sig på läkarlinjen. Att det är ju så här, om man förskriver ett läkemedel, hur stor andel kommer att ta den medicinen på exakt rätt sätt? Och det är ju till slut, vad är det, 10%?
Mm.
Att det är så här, för folk hämtar inte receptet, går inte till apoteket, de tar inte medicinen, läser inte instruktionen. Så att det är ju verkligen en lång väg.
Gud vad jag kan känna igen mig i det.
Nej, men och så är ju alla.
Dottsällskap.
Ja, alla är så. Mm. Och sen så
du måste ju avvika från din vardag för att göra alla de här grejerna.
Nej, men precis.
Det är ju det,
precis.
Liksom.
Och just då, unga personer med mensvärk, då är det ju så här att oavsett vad den beror på, första behandlingen är ju smärtstillande. Och då tycker jag att då får man liksom, då får man ladda upp hemma. Man börjar med Ipren och Alvedon om man kan ta det. Och då ska man ju ta full dos.
Mm.
Alltså maxdosen.
Men ska inte ta en Alvedon på morgonen första mensens, eller mensens första dag, och sen tänka så här, nu har jag tagit smärtan.
Nej, utan så här, att det finns ju, hur man ska ta läkemedel vid migrän är ju typ lite mer känt än hur man ska ta vid mensvärk. Men det är samma princip. Mm. Att så fort det börjar kännas som lite mensvärk, då ska man smacka på med full dos direkt.
Mm.
För att om man låter smärtan växa sig starkare, då är det svårare att få ner den sen.
Mm. Okay.
Och då kanske man tar en dos för mycket. Ja, mm, ah, men då är det ändå bättre. Så man ska lägga steget före.
Ja.
Och så ska man alltid ha en dygnsdos med sig i väskan. Ja. Så att då får man ha en liten burk med liksom en dygnsdos så att man är beredd.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns något som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här: att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, mm, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan, mm, du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som, mm, är väldigt viktiga. Och sen, mm, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och, mm, sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan, mm, man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här, med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på, ja, så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte?
Ja.
Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Samtalsguiden.
Ja.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket.
Tack.
Det här leder oss in på behandlingar.
Mm.
Vi kanske kan prata övergripande om vilka behandlingar det finns och gå in på dem. Men då smärtstillande tar jag som att det är en behandling som du får.
Ja, och om man har liksom, oavsett om det är primär eller sekundär mensvärk, har man mensvärk så ska man ju börja med smärtstillande. Mm. Och då måste man ta full dos, för annars så hjälper det ju inte. Och man måste upprepa dosen och så. Och då har man sett i studier att det gör ju folk inte.
Mm.
Utan man tar ju oftast alldeles för lite smärtstillande. Mm. Och man kanske vill se hur ont ska jag få den här månaden och så. Mm. Men det är inget att vänta på. Det är bara att ta.
Ja.
Plus att om man tar, det finns ju lite som starkare Ipren som heter Naproxen. Eller den typen av läkemedel. Som NSAID också kallas de. Om man tar dem i full dos kan minska blödningsmängden hos en del av populationen.
Mm. Mm.
Så det är ju också fiffigt. Och har man riklig mens, också cyklokapron, tranexamsyra, som ju dämpar blödningsmängden.
Mm.
Så att inte allt det här blodet rinner ut.
Mm.
Och Alvedon, Ipren, om man tycker att man bara behöver ta en av dem, ska man ta bara en av dem eller ska man alltid ta i kombination Alvedon, Ipren?
Nej, man behöver inte ta mer än som behövs, men man ska ha god effekt.
Ja, och vilken av, om man tycker att man behöver ta en, vilken tycker du att man ska ta? Det spelar ingen roll.
Nej.
Så det är ju en behandling.
Ja.
Och sen en annan behandling är ju preventivmedel.
Mm.
Och det hade ni pratat om. Att man liksom, man behandlar bort mensen.
Mm.
Och det är ju också bra, för då rinner ju också inte blodet ut. Så att man slipper få järnbrist och så.
Och preventivmedel, det här pratar vi också mycket om när man ska välja preventivmedel. Att har man riklig mens, välj ett preventivmedel som gör att du inte behöver ha mens.
Ja.
För det är precis som du säger Lisa, att en jättevanlig anledning till järnbrist är ju mens. Det är den vanligaste orsaken till järnbrist tror jag på vårdcentralerna bland kvinnor.
Ja, och symptomen på järnbrist är ju jättejobbiga att gå runt och ha. Du blir trött och du är okoncentrerad, eller hur?
Ont i huvudet tror jag man kan få av järnbrist. Så att det är ju inte nyttigt att gå och blöda rikligt varje månad.
Mm.
Utan behandla gärna det. Och även de här långtidsbehandlingarna som spiral eller p-stav är ju supereffektiva mot rikliga blödningar.
Mm.
Okej, då har vi pratat om smärtlindring. Vi har pratat, och Alvedon och Ipren är ju receptfritt. Också Naproxen i 250 mg är ju receptfritt. Mm. P-piller och p-stav med mera måste man få på recept. Var tycker du att man ska söka då?
Ja, men om man är... Har man liksom någon typ av besvär av sin mens, då behöver man ju söka vård.
Mm.
Och i min studie så hade ju jättemånga varit hos skolsköterskan. Men skolsköterskan kan ju inte göra så himla mycket. Utan de skickar ju inga remisser eller så. Utan de kanske kan ge en Ipren. Men det blir liksom ingen långsiktig vård av det. Och ungdomsmottagningen, de får inte lov att förskriva p-piller mot mensvärk. Utan de får ju bara lov att förskriva mot att inte bli gravid.
Mm.
Så att ungdomsmottagning, men då får man prata med en gynekolog eller vårdcentral eller gynekologmottagning. Men man måste inte gynundersökas bara för att man kommer till gynekologen med de här besvären. Så att, och också ungdomsmottagning, man behöver inte göra en gynundersökning. Så att det går jättebra att komma till en gynekolog om man känner att man inte vill bli gynundersökt men vill ha hjälp ändå.
Mm. Men det är jätteviktigt att man söker hjälp. Och jag tror att det vanliga är ju, eller en tjej som börjar menstruera och så blir den riklig och smärtsam, då går man kanske till sin mamma.
Ja.
Och så frågar man mamma, jag har så himla ont. Och då säger mamma, ja, så här är det, för så här har jag också haft det.
Mm.
För det är oftast ärftligt.
Mm.
Och att man måste liksom verkligen liksom understryka att det behöver inte vara så här.
Nej.
Utan se till att era döttrar söker hjälp.
Mm.
Och om du hör det här, gå. Och det är också, om du kommer till oss gynekologer, vi kommer inte pracka på dig en spiral mot din vilja. Det gör vi inte. Men vi kommer ge dig grundlig och relevant information så att du själv kan bestämma vad som är bäst för dig.
Mm.
Och det skadar inte att gå och prata med någon om man har besvär.
Mm.
Och sen så finns det ju en viss hormonskepsis.
Mm.
Yeah.
Mm.
Och,
ganska stor sådan skulle jag säga. Ändå. Mm.
Och då, men just nu så är det liksom den behandling som finns är ju smärtstillande hormonbehandling som bjuds.
Mm. Om du vill bemöta den hormonskepsismen, vad skulle du säga då?
Nej, men det beror ju på. Det finns ju, dels så finns det ju kanske farhågor som inte är sanna, ju, som folk kanske tänker något som jag kan inte komma på något exempel, men som man kan liksom reda ut direkt, att så här, jaha, men det där, så det stämmer ju kanske inte. Men sen så är det ju så att man måste ofta prova sig fram med p-piller och hormonell behandling. Mm. Och det är tyvärr inte som att tända och släcka en lampa, att man får effekt direkt. Mm. Utan det tar ju liksom 3 månader innan man kan veta hur det här ska bli. Liksom. Mm. Så att det kan ju vara en lång process innan man hittar rätt.
Mm.
Men då ska man inte ge upp. Utan ja, det finns så många olika p-piller och så många olika hormonella behandlingar. Så oftast hittar man ju ett som passar. Men det kan vara en lång väg att komma fram dit.
Mm. Ja, jag tycker att någonting som är väldigt bra att få med sig från... Det var framförallt med avsnittet med Helena Kopp-Kallner om preventivmedel. Mm. Är att jag kan uppfatta det som att många kvinnor kan börja få vissa typer av symptom. Kanske så här 2 år in i att du har en hormon, eller att du har något hormonpreventivmedel, hormonellt preventivmedel, och att det då inte längre, det har ju inte då med det att göra. Alltså det blir ganska enkelt att också beskylla hormonella preventivmedel för att man får mycket finnar, eller helt plötsligt så går man upp mycket i vikt, eller man har en
minskad sexlust under en period, och så man har p-piller i flera år kanske.
Precis, men det vi pratade om då, vilket du gärna får kommentera på, men det är att då får man ju en effekt liksom någonstans mellan efter 3 månader, kanske 6 månader, men om liksom det kommer någonting efter 1 år, då är det inte längre det.
Men det är ju det som är så svårt, för att livet pågår ju också hela tiden, och det går ju upp och ner som det är.
Ja.
Också när man går till sin gynekolog eller ungdomsmottagningen, så var jättetydlig med vad rädslan är för behandlingen. Många är ju jätterädda för att få blodproppar, för det har ju stått på Aftonbladets löpen liksom, många gånger. Jag fick blodpropp under min p-pillerbehandling, och många hoppar ju av sina p-pillerbehandlingar då.
Mm.
Men risken för att få en blodpropp under p-pillerbehandling är ju då störst under den första tiden som man sätter in p-piller, och den är ju låg. Jättelåg. Jag tror att den är en på, jag kommer inte ihåg om det är en på 10 000 eller en på 30 000. Det är ju få som får en propp under eller en blodpropp under p-pillerbehandling. Och risken, jag brukar dra argumentet att om man är till exempel sexuellt aktiv och inte har en preventivmedelsmetod som fungerar, och så blir man gravid och då vill avsluta den graviditeten, risken för att få en blodpropp under graviditet är ju, alltså, den är så otroligt mycket högre.
Mm.
Så att, liksom, att ta den risken bara för att man är rädd för att blodpropp under p-pillerbehandling är ju, liksom, det är ju baserat på väldigt mycket okunskap, tycker jag.
Mm.
Och så kan man ju också välja p-piller som inte har östrogen i. Då finns det ju noll ökad risk.
Mm.
Och det är ju det är det som folk kan kallas minipiller. Men det är ju innehåller bara gulkroppshormon.
Kan vi inte, dels så är jag jätteintresserad av att höra lite mer vad du har kommit fram till i din forskning.
Ja, men i den här, jag gjorde ju en studie, den där som jag nämnde precis, när vi kartlade symptomen. Och då är det ju att det är ju väldigt få, väldigt många har mycket besvär. Många är hemma varje månad, många missar sport och sociala aktiviteter. Men man behandlar inte adekvat. Nej. Och det är ju synd. Ja. Så där finns det ju jättemycket att göra. Alla de här ungdomarna som då hämmas kanske i social och akademisk utveckling. Det finns smärtstillande att ta, men man tar inte det. Det finns preventivmedel som hjälper, men man tar inte det. Så där finns det ju mycket att göra. Och jag tänker att dels så frågar man hemma, och mamman kanske har samma besvär, systrar har samma besvär, och då tänker man så här, det här är liksom normaliserat, fast det ju är patologiskt. Och sen så att man kan söka vård på vårdcentral till exempel för att få p-piller och smärtstillande. Eller gynekolog, man måste inte göra en gynundersökning.
Mm.
Så att man inte drar sig för att gå för att man tänker att något ska ske som kanske inte behöver ske.
Mm.
Och det är ju inte så att man, det är ingen som kommer tvinga någon till en gynundersökning heller.
Nej, precis.
Utan det är ju patienten som bestämmer.
Kan vi prata lite om det här, om att det har blivit normaliserat fast det är patologiskt? Och ja, men dels hur vi har hamnat i det, men också vad man behöver göra framåt för att ändra på det.
Ja, men det finns ju, jag skulle ju önska att man screenade för mensvärk i högstadie och gymnasier.
Mm.
För att jag tycker att har man elever som är borta varje månad, då behöver ju det adresseras.
Mm.
Och Då finns det nu, precis för något år sedan, så har det kommit in i hälsoenkäten att man frågar efter mensvärk, men det finns ingen strukturerad uppföljning. Nej. För det. Så att man, det finns ingen plan på hur man hanterar dem.
Nej.
Nej. Och de remitteras ju inte till en gynekolog direkt. Men plus att i Stockholm så ingår ju inte alla skolor, jag tror att det är 50% eller vad det är av skolorna som är friskolor. Mm. Så då har ju de får ju välja själva vad som ska stå i deras hälsoenkäter. Mm. Och då är det upp till liksom varje skola. Så att det finns heller inget liksom systematiserat stort grepp som man fångar in alla.
Mm.
Så det önskar jag, att det vore ju bra att man liksom fångar upp. Och sen så, ja men... Att varför man har hamnat i en normalisering.
Varför är det så normaliserat när det är ett stort problem?
Ja, alltså jag vet inte varför. Men det enda man kan säga är ju att det är bra om det slutar vara så. Så att man hjälper dem som har besvär. Och att det finns hjälp att få. Mm. Liksom, om man bara adresserar det.
Mm.
Mm.
Och jag tänker att det görs säkert mer nu. Det finns ju så här mensverksbingo och sådana grejer på skolsköterskemottagningar, så att det finns ändå grejer på gång.
Mensverksbingo.
Ja, men och det är väl också mycket mer information till skolsköterskorna att man ska fråga. Men
vänta, vad är mensverksbingo?
Men jag kommer inte ihåg vilken det är någon organisation som har liksom, det finns ju organisationer som jobbar för att belysa det här och det finns liksom olika knep att ta till så att det ändå är uppe på tapeten istället för att vara dolt under bordet.
Mm. Precis.
Ja. Nej, men och att man måste också, vi måste komma ihåg att vårdcentralerna har en jätteviktig roll i att lyfta det här också. Mm. Att man frågar kvinnor, för det ingår ju inte alltid i en liksom hälsodeklaration hos vårdcentralen. Hur är din mens? Tänk vad mycket man skulle fånga upp där. Men om man alltid frågade det.
Nej, men precis, för att man vet ju att folk som har mycket smärta blir ju duktigare på att ha smärta. Mm. Alltså det är som och spela tennis, ju fler timmar du spelar tennis desto duktigare blir du på tennis. Ju fler timmar du har ont, desto snabbare blir hjärnan på att registrera smärta. Och sen så då har man ju en större risk för kronisk smärtproblematik och det är ju jättesvårbehandlat. Så att ta bort mensen tidigt och mensvärk tidigt är ju en enorm investering för att då förhoppningsvis kunna slippa hamna i ett kroniskt smärttillstånd.
Mm. Så om man skulle ta bort den primära mensvärken, du sa att det är ju ofta relaterat till att man har mycket mens och man mera mensvärk. Är det så att den också då utvecklas i den här sekundära mensvärken som då är endometrios? Och om man skulle behandla den primära så skulle man liksom rädda kvinnor från
Nej, tyvärr så är det inte så bra. Nej. Utan sekundär mensvärk, det är ju en annan, det är ju liksom någon annan sjukdom.
Mm.
Men mensvärk kan vara ett symptom på den sjukdomen.
Mm.
Så att definitionen på sekundär mensvärk är ju att det finns någon patologi i lilla bäckenet. Alltså en sjukdom. Och behandlingen för dessa, oavsett varför man har mensvärk, behandlingen initialt är ju densamma. Det är ju smärtstillande och sen ta bort mensen.
Mm.
Och sen kan man levla upp behandlingen beroende på vad som behövs. Om man behöver öka hormondosen eller... Ja.
Mm.
Det beror ju på vilken sjukdom man har, vilken åtgärd som kan bli aktuell.
Mm. Jag tänker att vi inte poddar så mycket om endometrios idag, utan gå in och lyssna på det avsnitt. Vi har ett helt avsnitt om endometrios med Anna-Sofia Melin som också kallas endometriosdoktorn. Så där finns mycket information om det. Okej, men nu känner jag att vi har liksom, nu har vi fokuserat på mens.
Ja,
har vi glömt någonting? Ska vi lägga till något?
Vad vill du förmedla?
Mm.
Nej, ta smärtstillande ordentligt, ha alltid smärtstillande hemma, ha alltid en dygnsdos i väskan, vänta inte på att se hur den här mensen ska bli, utan smacka på med ordentligt med smärtlindring.
Mm.
Hjälper inte smärtlindring, gå till någon typ av sjukvård och då krävs det en läkare för att få p-piller i det här läget. Eller annan, liksom, någon typ av bedömning eller information i alla fall.
Mm. Jättebra, tack så hemskt mycket Lisa.
Tack.
Superhärligt att få prata om mens med dig.
Vi ses, tack
tusen
så mycket.
Tack. Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.